dansande saven över huvudtaget långt innan allt började snurra. Det var sagt så en gång, om nu någon skulle undra.
Vaken.
Det här är Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
Här är Ekot, god morgon. I Ukrainas näst största stad Charkiv har minst två personer dödats och flera skadats i ryska attacker under natten, uppger stadens borgmästare. Han beskriver attacken som den största hittills i det ryska anfallskriget, enligt TT. Flera stadsdelar har attackerats med både drönare, robotar, glidbomber och flera bostadshus står i brand. Borgmästaren uppger att minst 40 explosioner har hörts i staden på en och en halv timme. I underrättelsearbetet som handlar om att förhindra terrordåd upptäcker säkerhetspolisen allt fler barn. Det handlar bland annat om barn som uppger att de vill begå attentat. Fredrik Hallström är operativ chef hos säkerhetspolisen.
Vi hanterar väldigt mycket information kopplat till barn som har givit uttryck för någon form av avsikt eller vill göra någonting eller tycker sig vilja göra någonting.
Vad handlar det om för åldrar?
Det är allt ner från 9 upp till över 12 år.
Enligt Fredrik Hallström och säkerhetspolisen de senaste åren sett en ökning av antalet barn i underrättelsearbetet. Hur många det handlar om kan han inte säga.
Inte sällan så handlar det om information online. Där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Vad gör ni i de här fallen?
Nej, men naturligtvis behöver vi göra det vi alltid gör. Vi behöver ju bedöma om det finns en förmåga och en avsikt och om det finns en materialiserad förmåga, det vill säga att individen också har påbörjat något i någon riktning för att göra någonting.
Som en effekt av att antalet barn i underrättelseflödet ökat har också säkerhetspolisens orosanmälningar till socialtjänsten blivit fler än tidigare enligt Fredrik Hallström.
Jag tror man behöver göra en djup analys och det är inte säkerhetspolisen som ska göra den djupa analysen varför det ser ut som det gör. Jag kan verkligen inte svara på det, men det är en bekymmersam utveckling.
Reporter var Henrika Åkerman. 6 unga personer har dött i trafiken på bara drygt en vecka, rapporterar Expressen. Senast för ungefär ett dygn sedan inträffade en dödsolycka utanför Gävle där 2 personer nu har omkommit. En av dem en man i 20-årsåldern. Och den 29 maj omkom en pojke i 15-årsåldern i en olycka med en A-traktor i Götene. Trafikverkets presschef säger till tidningen att många unga är ute på vägarna nu i samband med skolavslutningar och firanden. Så byter vi ämne. Vid Håkan Hellströms konsert på Ullevi i Göteborg igår kväll sattes ett nytt publikrekord för arenan, skriver Aftonbladet. 73 162 personer var på plats. Och i och med det så slår Håkan Hellström sitt eget tidigare publikrekord från 2022. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just
like that into your hands. We're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Friends, I stare at the painted faces that talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the light down, baby, so bright, I face reality. I try to let whatever has to pass through me, pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. Empty and bay in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying that this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that?
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Oh, it's healing, bang, bang, bang. I can hear your cannons call. You've been aiming at my land. Your hungry hammer is falling. Cross my borders and kill the calm. Bear your fangs and burn my wings. I hear bullets singing. And if you want me.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 1.
London, 15 maj 1940. Linjen är knastrig när han sätter telefonluren mot örat, men budskapet som sprakar fram är glasklart. Mödosamt rättar han till det skrynkliga lakanet och sätter sig upp i sängen medan han lyssnar. Det är inga goda nyheter som den franske premiärministern har att komma med så här i morgontimmen. Frankrike är besegrat. Slaget är förlorat. Budskapet tas emot med tystnad. Hur kan det gått så illa och så snabbt? Den franska försvarslinjen var omöjlig att forcera. Den är över 30 mil lång, tungt befäst, försedd med stridsvagnshinder, bunkrar och ett nätverk av tunnlar. Men nu har Hitlers arméer trampat rakt igenom Belgien, anfallit vid Ardennernas bergiga skogar och överrumplat fransmännen. Genom kroppen i sängvärmen går en isande il när han inser omfattningen av vad som hänt. Deras enda bundsförvant kommer snart att ha övermannats av Nazityskland. Och den sista bastionen som fortfarande strider är Storbritannien. Hela Europas framtid hänger nu på britterna och deras premiärminister Winston Churchill.
Det här är berättelsen om det stora, avgörande kapitlet i Winston Churchills liv. Det sönderslitande andra världskriget och kraftsamlingen mot nazismen. En prövningarnas tid för såväl honom som Storbritannien och världen.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det sista bandet är kapat. Storbritannien kommer snart att stå ensamt i kampen mot den gormande tysken med liten mustasch och enormt krigsmaskineri. På väg att tvinga ner hela västra Europa på knä. Och när Frankrike har kuvats lär Adolf Hitlers nästa mål vara att ta kontroll över Storbritannien. Hur ska Winston Churchills i sammanhanget lilla ö lyckas hålla emot? Utsikterna är allt annat än lysande. Och kanske är det dags att slå sig ner vid förhandlingsbordet. Rädda liv genom att strida med ord istället för granater och flygbomber. Undvik att bjuda in fienden till sin hemmaplan. I ett krig som framstår som nära på omöjligt att gå segrande ur. Winston Churchill har redan sin linje klar för sig. Den ska han driva igenom med stor bestämdhet. Och följderna kommer att bli kännbara. Situationen som Europa befinner sig i har Winston Churchill varnat för ända sedan nazisterna började vinna mark under det tidiga 30-talet. Hitler och hans anhang måste stoppas. Annars kommer ett nytt stort krig att bryta ut. Men sådana spådomar har varit ovälkomna. Ingen har lyssnat på honom. Och ledare i land efter land har sträckt sig till sitt yttersta för att inte se vad det är som är ofärde. Kanske särskilt i Storbritannien. 1938, två år tidigare, kom den dåvarande premiärministern med vad han trodde var ett glädjemeddelande till sina landsmän. Och gjorde ett uttalande som han gått till historien för sin desperata naivitet. Fred för vår tid har åstadkommits. Det är vad Neville Chamberlain i oktober 1938 meddelar britterna utanför premiärministerbostaden på Downing Street nummer 10. Herr Hitler har fått det han vill ha, en del av Tjeckoslovakien, och katastrofen är avvärjd. Gå hem och få er en god natts sömn är premiärministerns betryggande uppmaning. Förmodligen pustar många ut efter ledarens ord. Men en som definitivt inte kan sova lugnt baserat på Chamberlains uttalande är Winston Churchill, vid den här tiden parlamentsledamot. Han är övertygad om att det som väntar är raka motsatsen till en bestående fred,
och i underhuset ger han sin syn på situationen.
Jag missunnar inte vårt tappra folk, redo att göra sin plikt, vad det än kostade. Jag missunnar dem inte den spontana utbrott av glädje och lättnad vid underrättelsen om att blodsoffret inte skulle utkrävas denna gång. Men folket bör få veta sanningen. Att en grov försummelse har förekommit och att vi lidit ett nederlag utan ett krig, vars konsekvenser kommer att förfölja oss länge. De bör få veta att vi passerat en fasansfull milstolpe i vår historia, då balansen i Europa satts ur spel.
Det är starka ord, men de faller för döva öron. För ingen vill lyssna på en olyckskorp som står där och kraxar när freden ju precis har säkrats. Och definitivt inte en olyckskorp vid namn Winston Churchill, som i det här laget är en föredetting i brittisk politik.
Churchill är en vanlig parlamentsledamot i det brittiska underhuset, och han har lågt politiskt anseende. Under 30-talet har han haft flera politiska bakslag, och många hävdar att han är ett fossil. Liksom. Han är en skugga från det förgångna, och sen så ständig kritik mot honom är att han är egocentriker med dåligt omdöme.
Det här är Bengt Liljegren, författare till en biografi i två delar om Winston Churchill.
Och av alla de 615 parlamentsledamöterna så är det endast 13 av dem som stödjer honom helhjärtat.
Men som vi vet har ju Winston Churchill rätt. Adolf Hitlers ord om att respektera territoriella gränser efter Münchenöverenskommelsen är inte ett vitten värt. Några månader senare, i mars 1939, annekterar Tyskland hela Tjeckoslovakien och kastar sedan sina lystna blickar mot grannlandet i öst, Polen. På sensommaren samsas de svurna fiendeideologierna kommunismen och nazismen när Tysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop och hans sovjetiska motsvarighet Vjatjeslav Molotov kommer överens om en icke-aggressionspakt som slår ner i Europa med en skräll. Och den 1 september är så timmen slagen. Med överlägsen vapenmakt marscherar tyskarna in i Polen. Västmakterna, Frankrike och Storbritannien, har lovat att stödja Polen militärt. Och från London utfärdas ett ultimatum. Avbryt invasionen, annars förklarar vi krig. Inget svar kommer, och ofredsåren har inletts.
Do you want?
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
Du brukar veta ditt värde, men han var undantaget. Han kostar mer än han smakar och du betalar för det. Men han har packat sin väska för sista gången nu. Det är dags, det är dags. Han ska ut. Vi ska bränna av bevismaterial, klippa banden, klippa vägen tillbaks. När han ångrar sig finns ingenting kvar. Så lycka till, ha det bra. Alla bilder.
Lyssna på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 2.
När spärrballongerna som ska skydda London från luftanfall stiger mot skyarna likt luftburna maneter klättrar den 65-åriga parlamentsledamoten Winston Churchill och hans hustru Clementine upp på takterrassen till sin våning i London. Och där, med flyglarmet tjutande i öronen, kan det vara så att han tänker, vad var det jag sa?
Möjligtvis, ja, men det är absolut inget som han visar öppet eller skyltar med, eller att nej, det är inte hans stil, utan nu måste vi jobba alla tillsammans.
Ja, nu ska alla klutar sättas till. Och för Winston Churchill öppnas en välbekant dörr. Den till amiralitetshuset, marinministerns officiella bostad i Londons Westminster. Kontoret är sig likt. Skrivbordet står på sin plats. Kartan över Nordsjön hänger kvar på väggen. Det var 24 år sedan han senast satt på den här posten. Men nu är Winston Churchill tillbaka som Storbritanniens marinminister med ansvar för den brittiska flottan. Och trots att han är en smula till åren kommen har energin inte mattats av. Churchill är mer än redo att ta sig an ett nytt krig. Men till en början verkar det där kriget mest bestå av väntan. Storbritannien rustade sig för att kunna stå emot tyska attacker där efter krigsförklaringen i september 1939. men inget händer. Likadant är det på andra sidan den engelska kanalen i Frankrike. De ligger också i krig med Tyskland. Där utkämpas inte heller några faktiska strider. Det som kallas för låtsaskriget tickar på i flera månader i västra Europa. Kanske blir det inte värre än så här, är det säkert en och annan som tänker. Kanske kommer Hitlers krigsmaskin att slitas ut innan den hinner vända åt deras håll. Men på våren 1940, när den kallaste vintern i mannaminnen nyss släppt sitt grepp, är låtsaskriget över med en skräll. För i luften och till sjöss kastar sig tyska invasionsstyrkor över Danmark och Norge. Danskarna ger sig i princip utan strid efter hot om att Köpenhamn kommer att bombas. Men i Norge är kampviljan desto större. Där håller man emot. Sänker tyska krigsskepp och slåss på land mot fienden. Storbritannien stöttar med en insats som dessvärre blir ett fiasko. Britterna måste akut retirera och efter 2 månaders strider tvingas norrmännen till kapitulation. Och landet hamnar under nazistisk kontroll. Det hela är ett enormt misslyckande. Och förtroendet för premiärminister Neville Chamberlain och hans regering sjunker som en sten. Winston Churchill borde dras med i fallet, kan man tycka. Som marinminister är han trots allt en av hjärnorna bakom insatsen i Norge. Men han klarar sig inte bara undan helskinnad. Utan krisen ska leda Churchill till hans kanske största stund i livet. Den 10 maj 1940 vaknar Storbritannien till skakande nyheter. Kriget har kommit ännu närmare inpå. Tyska trupper har stormat in över Nederländerna, Luxemburg och Belgien för att sedan tränga sig vidare mot Frankrike. Och där hemma väntar en omfattande politisk rokad. Winston Churchill får på eftermiddagen bud om att han ska inställa sig i Buckingham Palace för en audiens hos kung Georg den sjätte. Och han anar nog vad som väntar där inne. Chamberlain och hans regering har efter den massiva kritiken avgått. Och posten som premiärminister är vakant. Är Winston Churchill beredd att stiga fram? Det är han.
Han har faktiskt berättat om det själv, att han kände en djup känsla av lättnad. Och äntligen kunde han, hade han fått mandat att styra på alla nivåer. Och han berättar så fint i sitt stora verk om andra världskriget att det kändes som om jag gick sida vid sida med ödet och att hela mitt liv hittills bara varit en förberedelse för denna stund, denna stora prövning.
40 år har gått sedan Winston Churchill gjorde entré i politiken. Ända sedan dess, genom alla svårigheter och motgångar, har det här varit målet som hägrat. Det har framstått som ouppnåeligt, men nu är han framme. Winston och Clementine Churchills nya adress är Downing Street nummer 10. Uppdraget som väntar är ärofyllt och snart sagt omöjligt. Utgångsläget är bedrövligt och det kommer bara bli värre. Tyskarna är på väg mot sin hittills största triumf, att erövra Frankrike. På plats där finns en stor styrka av brittiska soldater för att stötta fransmännen. Men när tyskarna bryter igenom försvarslinjen är de chanslösa. Den brittiska armén tvingas att retirera norrut tills en stor andel av dem slutligen är instängda vid kuststaden Dunkerque, fast mellan havet och fiendens pansarvagnar. När som helst kan tyskarna nå fram. Och då är allt hopp ute för de hundratusentals desperata på stranden. För att de ska ta sig ur den här fällan krävs ett mirakel.
I'll be honest. I'll be honest for you. Yeah, yeah. Yeah. And if we're talking, I'm gonna tell you the truth. Yeah. You and me made a lot.
lover of an enemy. Yeah.
No, 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 no.
Stop, can't feel. We're gonna make a memory. Cause you've been on the west side, showing them your best side. You've been wearing new jeans and shoes, while I've been living less life. Sleep, let's get no rest now. Thinking about us and how I do. You and me made a lover of an enemy. Yeah,
yeah. No, 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 no.
Stop, come speed. We're gonna make a memory.
Almost fooled me too. You could do better, I mean honestly. This is your city, it's your Stockholm speed. Light rain, is it veins, diamonds on my face. I don't wanna say I'm not okay. You say you wanna go, I wanna stay. Baby, it's okay. Yeah, I'm okay by myself.
You and me made a lover of an enemy. Yeah.
No, 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 no.
So we're gonna make a memory.
Här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
P3.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. en poddradioserie från P3. Kapitel 3.
Dunkerk, maj 1940. Tålmodigt och i oöverblickbara rader står soldaterna i kö från stranden och flera hundra meter ut i det långgrunda vattnet. Hungern och törsten skriker inom dem och havets kyla får lämmarna att verka. Framför dem ett grått hav. Bortom det finns tryggheten i hemlandet. Plågsamt nära, men ändå utom räckhåll. När mullret från ett stridsplan närmar sig springer de som kan mot sanddynerna för att ta skydd. Efter att bomben är detonerat rusar de åter till sin plats för att vänta på vad? Avlägset där borta går att ana några av flottans stora fartyg, men att forsla alla nödställda på stranden ut på djupt vatten är en omöjlighet. Och snart är fienden här. Men då ser någon av de mest skarpögda unga männen att något annat rör sig vid horisonten. Små prickar i olika färger som stretar fram över Engelska kanalen. Ett jubel bryter ut. Det är båtar. Hundratals båtar. En civil armada av fiskebåtar. Segelskepp, pråmar, lustjakter, bogserbåtar och snipor. Vid rodren står vanliga brittiska medborgare som sätter livet på spel för att hämta hem sina pojkar till säkerheten.
Ett mirakel krävdes. Och Operation Dynamo, som räddningsaktionen heter, kommer också bli känt som undret i Dunkerque. 300 000 soldater, både brittiska och franska, förs till säkerheten i England. Men en evakuering är ingen seger. Det understryker Winston Churchill i ett tal i underhuset. Och även om en mycket stor andel av mannarna till allas lycka kommit hem i ett stycke, har Storbritannien lidit svåra förluster. På andra sidan av kanalen finns enorma mängder av kvarlämnade brittiska vapen, ammunition och fordon. Ett hårt slag mot krigsmakten. Och därutöver har man förlorat sin enda allierade. Tyskarna knycklar till den franska armén på bara några veckor. Och nazistövlar trampar fram på paradgatan Champs-Élysées i Paris. Den 22 juni kapitulerar Frankrike, Storbritanniens viktigaste bundsförvant, inför Hitler. Och där är vi mitt uppe i den desperata situationen för Winston Churchill, som nu när Frankrike väl har fallit står inför valet att antingen köpslå med Hitler eller att Storbritannien håller ut, ensamma mot den tyska vettvillingen. Redan innan katastrofen var ett faktum har röster höjts i den brittiska regeringen för att sätta sig vid förhandlingsbordet och rädda det som räddas kan.
I slutet av maj så har det gått väldigt bra för tyskarna och där finns ju prominenta personer i den brittiska regeringen som menar att vi kommer inte ha en chans mot dem. De är för starka. Vi måste börja prata om en förhandlingsfred med Tyskland. Det vore det mest förnuftiga. Utrikesminister Halifax är av den åsikten. I utbyte så kunde man mot fred så kunde man kanske ge bort brittiska Gibraltar till tyskarna, eller de kunde få lite afrikanska kolonier eller något annat. Och det är inte bara Halifax som tänker så, utan det är flera andra.
Men premiärminister Churchill stämmer inte in i kören. Om vårt örikes långa historia närmar sig sitt slut, må det ske först när vi alla ligger fallna, kvävda i vårt eget blod, lyder hans ord. Alltså, nej. En diskussion med Tysklands führer är uteslutet för honom. Och Churchill tar kampen för att hålla ut.
Han menar ju att det går ju inte att förhandla med Hitler. Det har vi ju sett innan. Då kommer ju bara tyskarna lägga under sig hela Europa. Och så kommer Storbritannien förvandlas till en lydstat till Tyskland. Så att det kan inte komma på tal. Men han får inte riktigt fram sin synpunkt förrän han vänder sig. Han sitter ju, de pratar om detta i krigskabinettet och det består av 5 personer. Men då gör han ett genialt drag. Han vänder sig istället till hela kabinettet och lämnar krigskabinettet och går ut och talar med de här 25 personerna som sitter i det vanliga kabinettet. Och genom retorisk briljans så lyckas han ju då övertyga dem om att ja, det är klart vi måste fortsätta och kämpa mot Tyskland.
Och här i kabinettet, den brittiska regeringens kärna, vinner Winston Churchill sin kanske viktigaste strid under hela kriget. Storbritannien ska inte vika ner sig för tyskarna. Det är linjen som ska kommuniceras till medborgarna. För om Adolf Hitler tänker sig att det ska bli enkelt att inta Storbritannien, att de som danskarna mer eller mindre frivilligt ska ge sig, då ska han snart få bevis på motsatsen. För britterna har gott om krut i sig och ett elddon i sin premiärminister.
We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
In a trashy village we were trashing. Mama taught me how to smoke and my best friend's dad lived in a trailer.
babysitter had gone AWOL from Nam, had Harley's no front teeth, had dirty cash in a tailor. And drift with kids with nervous tics and shop lip tricks and choppy lips, old country sick and set up for failure. And Emily, she got grown up kids at the age of 35. And Gabriel, he got dope sick and his dreams are still a child's. Adrian, if you forgive me for how I left you in the dirt. Adrian, if you forgive yourself and your best friend for taking a girl. I ran from you and from that dead end town and you didn't even get a song. I hope that you know now why I had to run. Busking for the week in Copenhagen station, there's a reason I never invited you over. In my friend's apartments, I knew strange men dormant. Don't you question, but did you ever wonder how I knew all them boys downtown and could hotwire cars without cables? How I could weigh just 100 pounds and still drink you under the table.
Daddy's disastrous daddy-daughter dance. Don't think your parents ever eaten their Adidas pants. Don't think your mama ever smoked under a kitchen fan. I'm the result of a trailer trash romance.
Adrian, have you forgiven me for how I left you in the dirt? Adrian, have you forgiven yourself and your best friend for taking a girl?
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 4.
Winston Churchill är som vi redan vet en ordens man. Kan det här med att knoppa ihop slagkraftiga formuleringar. Och den kompetensen blir ett av hans främsta redskap i kriget.
Man skulle nästan kunna hävda att hans tal var lika viktiga som soldaternas vapen. För utan den här starka stridsmoralen bland den brittiska befolkningen och de militära stridskrafterna så hade ju det kunnat se helt annorlunda ut. Churchill hade ju en exceptionell förmåga att påtala allvaret i situationen och samtidigt ingjuta hopp och ge mod under de här mörkaste stunderna. Och då är det ju hans retoriska förmåga som är vägen till detta.
Och på sommaren 1940 behöver britterna all pepp de kan få. Kanske särskilt huvudstadsborna. London är vid den här tiden världens största stad, befolkad av 8 miljoner människor. Winston Churchill har beskrivit den som en enorm, dyrbar ko som tjudrats fast som lockbete för ett hungrigt rovdjur, som nu närmar sig. Inte tyst och smygande, utan med mullrande motorer och vinande bomber. Formationer i skyn som rusar fram som svarta åskmoln. Det är i luften som allt ska avgöras. Striden kommer bli en kraftmätning mellan det brittiska flygvapnet och tyska Luftwaffe. Royal Air Force måste oskadliggöras för en nazistisk landinvasion. I juli inleds slaget om Storbritannien. Men för allmänheten är kampen till en början mer eller mindre osynlig. Om planen flyger lågt går det från marken att höra ljudet av flygmotorer och smattrande gevärseld. Men själva sammandrabbningarna utspelar sig ovan molnen, och det är bara på klara dagar man kan se spåren av dem i form av kondensstrimmor som ritar mönster i himlen. Men alla vet att nationens öde hänger på de tappra flygarna. När juli blir till augusti stegras rädslan i London för att flygräderna kommer allt närmare. Och den 24 augusti faller de första tyska bomberna över stan. Egentligen är det ett misstag. Bomberna var ämnade för en fabrik och en oljedepå öster om London. Men de tyska navigatörerna villar bort sig och släpper istället den dödliga lasten rakt ner över vanliga, civila bostadsområden. Britterna svarar med en hämndaktion mot ett industriområde i Berlin. Och efter det börjar skyarna över London att blixtra av tyska terrorbomber.
London, september 1940. Det fanns inte en chans att hinna undan när de plötsligt hörde det dova, pulserande surrandet från flygplanens propellrar. Efter det, ett ohyggligt tjut, som en tågvissla som närmar sig rasande fart. Och sen skakade hela huset av smällen. Tryckvågen fortplantades hela vägen in i kropparna. Och efter den första bomben vågar inte familjen ta sig till ett skyddsrum. Istället kurar de ihop sig under sängarna med bultande hjärtan. Barnen gråter, klamrar sig fast vid sin mamma och sin pappa, som försöker förtränga det uppenbara, att nästa explosion kan innebära slutet. Men när den långa skräcknatten till slut ger vika för gryningsljuset, tystnar allt. Försiktigt kryper de fram, gläntar på dörren. Himlen är klar, en varm och vacker höstmorgon. Men kvarteret är oigenkännligt. Ett tjockt täcke av grått damm ligger över trottoarer, bilar och telefonkiosker. I marken gapar djupa kratrar och brandröken sticker i näsborrarna. Av grannhuset, en stadig stenbyggnad, finns bara högar av grus kvar. Det är en skrämmande ny värld som öppnar sig. Och lugnet som nu råder är bara en tillfällig frist. När mörkret faller kommer allt att börja om igen.
När de täta bombattacker som kallas för blitzen har satts igång är flyglarmet det ljud som Londonborna orienterar sig efter. Få invånare i stan sover lugnt på nätterna, som är fyllda av larmsignaler, luftvärnskanoner och dödsångest. Till och med månen blir ett hot. En klar natt och en vacker, ljusstark måne kan lysa upp vägen för de tyska bombplanen. Syftet med de brutala bombningarna är att trötta ut britterna, knäcka dem och skrämma dem till lydnad och kapitulation. Det är en strävan som faller platt.
Det visade sig att det blev snarare tvärtom, att den brittiska hållningen stärktes. Sammanhållning blev ännu starkare bland befolkningen. Och många som har minns efteråt har berättat om den här den speciella stämningen som var i London under blitzen. Alltså att aldrig har vi tagit hand om varandra så väl som vi gjorde då.
Och medan blitzen smular sönder byggnader och hela kvarter i stan genomgår Winston Churchill ett slags transformation. För mitt i kaoset träder han fram som britternas nya maskot. En okuvlig landsfader som godmodigt håller stridsmoralen uppe. Han sitter inte och trycker i någon bunker, utan vandrar omkring mitt i förödelsen och möter de förtvivlade och rädda medborgarna. Inte sällan iför den så kallad siren suit, en egen designad overall som snabbt går att dra över pyjamasen när man i all hast måste sätta sig i skydd under bombräddsnätterna. Men hatten och käppen, de har han med sig vart han går. De blir som en logotyp för premiärministern, som har full koll på det här med vikten av branding.
Han är mycket medveten om sitt varumärke, men han, det är ju inget konstlat, utan han är ju väldigt naturlig i alla sammanhang. Om det sen är att träffa någon byggnadsarbetare eller någon hemmafru eller träffa någon president, så är han är sig själv. Jag ska inte säga att han blev älskad av det brittiska folket, men han blev ju högt respekterad. Han har ju aldrig varit en man av folket. Man får tänka på att Winston Churchill besökte aldrig en pub i hela sitt liv. Han åkte tunnelbana en gång och då hamnade han ju helt fel. Alltså. Han gick aldrig på fotboll och sånt. Han var liksom inte en britt. Han drack inte ens öl. Ja, alltså. Så att, men han var en man för folket. Han var inte man av folket.
I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake,
smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the East Wing and the West.
Här är Ekot, god morgon. Möjligheterna att söka vård i sommar ser bättre ut än förra året enligt landets regioner. Det visar Ekots undersökning. Ann-Katrin Eriksson är sjuksköterska på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det är inte lika många vakanser, så att för våran del så vi ser fram emot sommaren med tillförsikt.
10 av regionerna svarar att förutsättningarna för att klara att bemanna vården den här sommaren är bättre än i fjol. Däribland Stockholm, Skåne, Jönköping, Västernorrland och Värmland, där Marcus Nilsson är chef för akuten i Karlstad.
Vi har vänt kurvan och öppnar fler vårdplatser och så även kan hålla mer öppet under sommaren. Och tillgången på sjuksköterskor som har förbättrats ganska avsevärt det senaste året.
Tillgången till vårdplatser har ökat i 6 regioner. Bara en svarar att de minskat, Jämtland Härjedalen. Det är de tillsammans med Gävleborg som svarar att förutsättningarna för bemanningen försämrats denna sommar. Enligt Susanna Björklund, biträdande sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg, handlar det bland annat om att de fasat ut hyrpersonal.
Det finns helt enkelt sämre med vikarier. Och sen också på våra sköraste avdelningar har vi mycket föräldraledigheter.
Ann-Katrin Eriksson på akuten i Karlstad räknar med en hanterbar sommar.
Vi har ju fixat det här förut, så att det går väl i år med, tänker jag.
Reporter var Thomas Hedman. I Ukrainas näst största stad Charkiv har minst 2 personer dödats och minst 17 skadats i ryska attacker under natten, uppger stadens borgmästare. Han skriver att Charkiv upplever den kraftigaste attacken hittills under det ryska anfallskriget, enligt TT. Flera stadsdelar har attackerats med både drönare, robotar och glidbomber. Borgmästaren uppger att minst 40 explosioner har hörts i staden under en och en halv timme. Säpo upptäcker allt fler barn i sitt underrättelsearbete för att förhindra terrordåd. Det handlar bland annat om personer som uppger att de vill utföra attentat och som ofta är aktiva i forum på nätet. Utvecklingen har lett till att Säkerhetspolisen nu också gör fler orosanmälningar till socialtjänsten. I Laholm blev två personer påkörda av en A-traktor igår kväll, rapporterar Hallandsposten. Larmet kom vid 9-tiden och de två personer som enligt polisen färdades på en elsparkcykel fick föras till sjukhus med allvarliga skador. Och så vädret. Idag får Götaland allt fler luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig regn bort långsamt norrut och breder istället ut sig över norra Norrland. Och temperaturer väntas bli från i söder 15-20 grader till i norr 10-15 grader. Ekot, Elisabeth Lidén.
Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
Vad vill du med ditt text på FaceTime? Är du inte klar med hon? Vem skickar sms på date night? Tror du jag är en idiot? Du byter pinkod på mobilen hela tiden. Så tänk om ni har värsta
Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.
We all burn low. We all burn so fast. Like water in the desert. Nothing it was meant to last. It's all right. Wherever the four winds blow, you're gonna find comfort. The only way is letting go. So let it go. These are wild, wild forces. Release your wild, wild horses. You ain't never gonna get it back. Never ever gonna get the chance, no. Cause these are wild, wild forces. Release your wild, wild horses. Turn around and you regret it fast. Cause you ain't never gonna get it back.
These are wild, wild forces. Release your wild, wild horses. Take it when you get a chance, 'cause you ain't never gonna get it back.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
Churchills arbetsdagar är inte heller något som den genomsnittliga britten känner igen sig i. Efter att ha tänt cigarren och slagit upp dagens första whisky med soda jobbar han en stund från sängen med en butler som puffar upp kuddarna och assisterar med påklädning när det blir dags. Men ta på sig kläder gör han inte alltid. En annan favoritplats att arbeta från är nämligen bar.